En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vilka kommer följa kronprinsessan Victorias pokal och klara sig de regerande mästarinnorna ens kvar? Ja, det är bara 5 omgångar kvar av Damallsvenskan och du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Det blir mycket Damallsvenskan med dubbla derbyn, en stundande seriefinal och det är himmel och helvete som råder i olika delar av Malmö. Dessutom lite Women's Super League där ligan lever tack vare Anna Sandberg och Katinka Tandberg får Tottenham att flyga. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Men då åker vi väl, det är en ny vecka och det finns hur mycket som helst att grotta ner sig. Men innan vi grottar ner oss i allt i fotbollens värld, hur mår du, Saga?
Jag mår jättebra. Ja, det är vad säger man, råder ingen nöd på mig. Är det ett uttryck?
Ungefär så, det går ingen nöd på
det. Det går ingen.
Det kan också vara min hjärna som fuckar upp här. För att
det går ingen nöd på mig. Jag har det jättebra. Hur har du det?
Härligt. Jo, jag hade också bra. Jag hade ingen röst igår, så om den spricker lite här idag så ber jag så hemskt mycket om ursäkt. Jag sitter och äter en halstablett som är mycket spännande i sin konsistens, men det står på förpackningen så här att man ska äta den innan man ska så här prata för att få tillbaka sin röst. Och bland annat då, om man ska sjunga kan det vara bra att ta den innan. Så att,
så starka grejer.
Nej, absolut inte så starka grejer, men det är mest så här, det ska sätta igång salivproduktion och så man inte blir så torr i halsen och behöver hosta och hjälper väl stämbanden. Mm. Att...
Sitter jag i någon slags farozon för att bli sjuk, Anna?
Nej, det gör du inte.
Det är väldigt skönt och tryggt att höra.
Ja. Mina stämband gör så här, lite då. Ja,
du har ju också varit i vinterlandskap, har du inte?
Jo, jag har varit i Östersund, men framförallt så har jag varit i dina gamla hemtrakter och en styck storm. Det var länge sedan jag var så blöt in i själen och kall.
Ja, fy fan var den så ruggig ut. Vi ska ju prata om den matchen, men jag hatar inte att säga den hemifrån den här gången.
Nej, jag förstår det. Jag satt där i ett pressrum med dig övervakande på en fin liten tavla precis bakom min rygg. Men nej, det var faktiskt så illa så att jag fick sitta inne delar av andra halvlek bara för att kunna sitta och skriva. För att inte fingrarna skulle bli för kalla och... När jag har utsatt mig för sånt här, då blir mina stämband som de blir.
Ja, det är rimligt, det är rimligt.
Så storm och resor och lite sömn. Det gör vad det gör med kroppen. Den skickar sina signaler om att vila. Om jag gör det, svar nej. Det tar vi en annan dag. Så om vi ska snacka fotboll då, som kanske lyssnarna bryr sig mer om än just hur vi mår och vad vi gör och sådär. Så ska vi börja med Damallsvenskan då, för det... Vi har ju en toppstrid där det väntar en stekhet match till helgen. Vi har Häcken mot Hammarby. Ett Häcken som, jag minns det så väl matchen. Jag kommer inte ihåg om det var på Kanalplan. Där det blev en knapp förlust för Häcken till Hammarbys fördel. Och, ja, men det var ju väldigt många som... slog på stora trumman där och då i våras. Att, nej, men det är redan säkert. Hammarby löser det här. Och så kom man lugnt från Häcken håll och sa att det behöver inte vara avgjort än. Det är inte så många poäng upp. Vi har en match till mot varandra. Absolut ändå, men ett större under har skett. De vet ju själva hur det är att förlora en så stor ledning. Har klivit in i sommaruppehåll. Och lätt serier stort. Så att de visste ju vad de pratade om. Och nu står vi här med bara poäng i skillnad. Och det kan ju liksom bli en målskillnadsaffär till slutet. Så om vi bara börjar med att blicka framåt. Liksom, vad tänker du inför den matchen vi har framför oss?
Att jag tror att den blir direkt avgörande för vem som vinner Damallsvenskan. Jag tror ju... Alltså, jag satt verkligen och fnulade på det här med vem kommer vinna och tittade på scheman och så tittar man ju på att de bara ska ut i Europa, man tittar på formen. Men just den här matchen så tycker jag väl egentligen att den känns så oviss. För att när jag tittar på Hammarby så tycker jag inte att de spelar sin bästa fotboll. Jag tycker att de har dalat ganska markant sen sommaren. De förstärkningarna de har känns med för framtiden snarare än en injektion som skulle lyfta dem till nya höjder just i sluttampen av säsongen. Häcken har ju varit pålitad. Jag tycker att de ser lite oorganiserade ut. Jag hade ändå förmånen att prata med Mac förra veckan och då frågade jag honom med all respekt att det ser inte så estetiskt ut när de spelar längre om man jämför med tidigare säsonger. Och han höll med, men han sa det bra. Han sa det är en organiserat kaos. Och jag förstår precis vad han menar, för någonstans att den här första tanken som Häckenspelarna har att sätta bollen framåt, att kliva på, gör att spelarna blir väldigt utspridda. Tittar man på det så ser det ut som prickar på ett tyg och det ser ut som att oj herregud, det här, de håller inte ihop lagdelar ens. Och jag kan tycka i stunder att de kanske inte riktigt behärskar spelet de försöker sig på. Men det är ju också en process som Häcken är inne i. Vilket gör att jag har svängt lite i vad jag tycker favoritskapet ligger. För innan var jag ganska benhårdad. Men Hammarby kommer ta hem det här och alltså hela säsongen. Jag tror att Hammarby vinner matchen. Men nu har jag nästan vänt på den steken. Och funderar lite på om det är så att Häcken sitter inne på någonting som kan vara mer utslagsgivande. För jag tycker också att Hammarby kämpar lite med att göra mål på sina chanser. Där Häcken å andra sidan gör mål där man tänker, har ni ens skapat någonting? Ja, vänta, just det hade ni ju. Så att jag tror att man luras lite av att Häcken inte spelar den här strukturerade fotbollen som vi har varit vana sett tidigare säsonger.
Om vi då går in på Hammarby som ju nu senast spelade ett Stockholmsderby. Och vi tar väl och lyssnar först på hur det lät efter Stockholmsderbyt när vi pratade med Hammarby-spelare Smilla Holmberg först ut.
Vi har pratat om det innan den här matchen att vi får revansch från senast med AIK men också Djurgården borta för 2 veckor sedan. Så att, det betyder allting och så skönt att ta 3 poäng i den här matchen och jättekul match att spela med trycket som är här inne. Och, det är fantastiskt.
Ja, Bea Sprung, hur är då derbyhjälte?
Nej, men det är jätteskönt att vi vann idag. Vi har sagt det nu 5 gånger men det var hemskt förra veckan när vi förlorade på det sättet mot Djurgården i toppstriden som det också är. Så det är väldigt skönt att vi går härifrån med 3 poäng idag.
Ja, hur stora sår liksom sätter en sån där förlust och på det sättet som den kom i slutsekunderna?
Nej, men det är ont liksom. Och det tar ett par dagar att komma över det. Sen slutar vi tillbaka mot Växjö, men du vet, man har den känslan att men det här ska inte hända igen. Och det visar vi idag, så att det är väldigt bra.
Ja, hur mycket har den känslan funnits i uppladdningen till den här matchen att det ska inte få hända igen?
Jo, men det vi har sagt är att vi ska inte förlora ett enda till derby. Det var nog med att förlora mot Djurgården och sen AIK i våras. Så att det är den så vi har pratat inför den här matchen.
Jag tycker också att vi förtjänar den här vinsten. Och hur vi spelar och skapar chanser och tycker vi borde gjort fler mål än vad vi gör.
Hur surt var det att inte punktera den med 2-0-målet här med dryga kvarten kvar?
Ja, men det var surt. Jag kommer lite för mycket bakåt lutande så bollen går över. Men vi skapar mycket chanser och ska bara sätta dit dem.
Vad säger de om att ändå då bara blir 1-0, att de där chanserna inte riktigt sitter idag?
Nej, men det är klart att det är frustrerande. Vi vill ju göra fler mål och ju fler mål vi är framåt, desto tryggare kan vi vara i matchen och behålla liksom farten och bollinnehavet ännu mer och slippa stå i hörnet i slutet av matcherna. Men samtidigt så där blir det också skönt att vinna med 1-0 och sätta dit en lite extra på det sättet.
Ja, här har vi ju problemet med effektiviteten. Ellen Wangerheim är sist ut. Hade ett superläge att göra 2-0. Med dryga kvarten kvar. Och det var ju inte den enda chansen som Hammarby skapade. Utan de skapade chansen. Men det känns inte så farligt. De är inte så kliniska. Allting sitter inte.
Nej, alltså jag tycker det blir ju... Det är ju någonting med det här med att när man byter spelare i en trupp. Och jag tror att det påverkar. Jag tror också att de fick den här brakstarten på säsongen. Och jag tyckte tidigare att andra svenska lag har lite sårats av... Att om man spelat i Europa så tyckte jag egentligen att Hammarby fick en skjuts in i säsongen av att spela i Europa. Att det har gått så bra för dem, att de hittade momentum. De visste exakt hur alla kuggar skulle sitta. Det är ju det här när man börjar prata om effektivitet i slutet av säsongen. Då tänker jag, alltså, vad beror det på? För de har inte blivit sämre spelare, de har inte ändrat sättet att spela. Så snarare tror jag det är en skärpa som saknas. Och vad kan jag då koppla det till? Trötthet. Så att kanske nu att de har börjat komma ikapp Hammarby, den här Europaresan de gjorde inför säsongen, att de har behövt kvala, att de har behövt kämpa för att försöka ta sig in i Champions League, inte fått den skjutsen, mentala skjutsen kanske snarare än den kroppsliga. Det tror jag påverkar dem, och jag tror det är det som också i slutändan gör att man inte kanske får den här fullträffen i uppenbara lägen. Wangerheim har varit helt otrolig. Jag tycker de har varit jättebra den här säsongen. Men du har en Felicia Skröder i Häcken som gör mål typ på varenda touch hon sätter mot bollen. Så att kanske att det också lite så här letar sig in till slut, att så här, vänta, jag tävlar mot någon som jag menar, har typ dubbelt upp så mycket mål som mig. Och man behöver inte jämföra dem mer än så, utan det handlar om att de har en roll på planen där de ska göra mål. Och det är klart att hon bär den bördan, Wangerheim i detta avseendet.
Mm. Om vi landar lite där med målskyttet. Du är inne på Felicia Skröder, hon har gjort 27 mål den här säsongen. Men Hammarby har ju då, eller Wangerheim och Julie Blackstad som tillsammans har gjort 27 mål. Mm. Vad föredrar man, en som öser insätter allting eller två hot? Kan det inte vara som så att Hammarby liksom kan försöka skära bort Felicia Skröder från det här och så har de oskadliggjort Häcken?
100%, jag tycker det är en jättebra poäng. Alltså, som om jag har varit tränare, ska jag säga som tränare, jag har inte varit i den rollen så det är lite väl att ta i. Om jag var tränare så hade jag definitivt uppskattat att ha flera hot. Men jag vet ju att en McLind hade kontrat på detta och sagt, men vadå, vi har en Alice Bergström som kan göra mål, vi kan ha en Hanna Wik som kan göra mål, vi kan ha en Tindel som kan göra mål, vi har en Josef Bass som kan göra mål, en Anna Anvegård. Sen är de inte uppe i samma målskörd, men till syvende och sist så är det fortfarande väldigt farliga spelare. Så att, men när du är inne på liksom just det här med form, och då tror jag egentligen att man tar en Skröder i dagsläget. Men om man tittar på den totala liksom genomslagskraften så tror jag ju att Hammarby har en tyngd i Blackstad och Wangerheim som jag tror vilken tränare som helst hade plockat. Så att om jag ska svara på din fråga rakt så hade jag nog tagit en kombo, en duo av Blackstad Wangerheim över att ha ett så tydligt hot, för att jag tycker i vissa matcher faktiskt att vi har sett att man plockar bort Skröder och att det blir lite mer avigt och tafatt. Men då tycker jag oftast att nyckeln och svaret är Anna Anvegård. Så är hon spelduglig och fullt ös, så är hon ju också en spelare som Hammarby kommer behöva jobba hårt med.
Om du hade varit McLind, nu kan det vara som så att folk har redan sett matcherna som spelas i Europacupen när de lyssnar på det här. För vi spelar in strax innan lunch på tisdagen. Ikväll ska ju både liksom Häcken och Hammarby ut i sitt Europacup-kval där båda spelar hemma, där man väl på pappret får säga att Hammarby har ett tuffare motstånd som möter Brann medan Häcken möter Katowice. Hade du, om du var McLind, sparat Anna Anvegård ikväll för att hon ska vara hel och kunna liksom få ut max av henne på lördag? För vi såg ju också i matchen i våras att det var skillnad när Anna Anvegård kom in.
Ja, visst var det det. Jag minns att vi pratade om det då också, att det var så sjukt påtagligt vilka beslut hon tar och vilken timing det är. Är vi nu i ett sånt case att man måste välja, eller menar du att om vi är ett sånt case?
Ja, men om vi är ett sånt case, för jag vet inte exakt status på henne, men det har ju varit in och ut och hon har inte kunnat spela helt och fullt. Alltid. Hon har ju sin knäskada som inte har opererat, som man har valt att skjuta på liksom, så att det kanske är som så att man måste liksom hålla lite på minutrarna.
Ja, men alltså, ja, det är en bra fråga det också. Jag tror att helt ärligt, jag tycker ju att Häcken måste vinna damallsvenskan för att det inte ska anses vara en misslyckad säsong för deras del. Och det låter ganska hårt. Det är inte så många lag jag har det kravet på, men det har gått så nära så många säsonger. Man har investerat väldigt mycket tid, mycket pengar. Jag tror att för klubbens skull så är det jätteviktigt att BK Häcken står där som vinnare. Inte att det har varit tidigare Kopparberg Göteborg eller att du vet, vi har gjort bra i Europa. För nu är vi i ett skede där alltså Europacupen som de är inne i nu, den är något nytt. Det är något nytt vi ska smaka på. Jag vet faktiskt inte prispengarna heller som är där, men jag tycker ju någonstans att Häcken ska klara den matchen ändå utan Anvegård. Med det sagt så Jag tycker de ska prioritera hennes krafter om vi nu stod i ett sånt case. Ska jag verkligen hypotetiskt. Att hon ska kunna vara fräsch till Hammarby. Och vad det innebär i speltid inför den här matchen idag, där vi spelar in en tisdag, det låter vi osagt.
Och det som är ju också i Europacupen, det är ju dubbelmöte. Man har en retur att spela på också. Det går att lägga in extra krafter där. Nu vet jag inte om det var så man tänkte mot Atletico Madrid, men hon spelade ju inte det första mötet mot Atletico i Champions League-kvalet. Klev in i returen. Så vi får väl se. Det kommer oavsett bli en väldigt spännande match på lördag som kan avgöra hela den här säsongen. Det skiljer en poäng. Häcken har ju sett till att skapa sig en hyfsad målskillnad. De vet ju hur förbannat det kan vara att förlora allsvenskan på ett mål mot just Hammarby. Det var ju så lite det skilde när Hammarby fick höja bucklan senast.
23 va?
2023, precis. Mm. I fjol så hade vi den här sanslösa säsongen för Rosengård som vi kommer komma in på alldeles strax. Men vi måste också bara landa lite i Stockholmsderbyt. Vi pratade om Hammarby, deras förmåga att skapa chanser, inte sätta dem. Men de mötte ju också ett AIK som har tagit oerhörda kliv den här säsongen. Och innan du får ge din bild av AIKs insats i Stockholmsderbyt så tar vi och lyssnar på hur det lät från AIK-lägret.
En tuff match med mycket dueller och ett typiskt derby skulle jag ändå säga. Hade önskat att vi hade lite mer bollinnehav och lite mer kontrollerat anfallsspel än vad vi hade idag. Men tycker vi står upp bra i dueller och försöker ändå hota dem. Men de är snäppet vassare än oss idag och har mycket mer kontrollerat anfallsspel och skapar chanser. Så att, men i stor hela så tycker jag ändå att vi står upp bra och är ändå jävligt stolt över tjejerna. Jag tycker ändå att vi gör en bra match, men vi skapar inte så mycket som vi hade önskat framåt.
Nej, men surt såklart så här efteråt direkt 1-0 torsk. Vi krigar på, andra skapar väl någon målchans där i samband med en hörna, men får inte riktigt tryck. Jag tycker att vi inleder andra halvlek ändå bra för så tid där. Sen får de lite hörner och kommer in i matchen igen där. Och vi krigar på, men vi lyckas inte få in det senaste målet.
Vad säger du om den egna rollen som defensiv mittfältare?
Nej, men det är klart den andra rollen vad jag spelat i stort sett hela karriären, spelat som mittback. Jag spelar den här vilket jag ska spela. Och sen såklart att jag är van att spela mittback så här. Men jag tycker ändå hela laget jobbar på väldigt bra idag och vi står upp. Och sen har de perioder där de har mycket boll, men så är det också mot ett lag som Hammarby och ibland kan vi hamna lågt och det ska vara okej också. Så att det är surt ändå att de får in mål så pass tidigt ändå. Men som sagt, vi har sett på, men tyvärr inget 1-1 mål.
Vad betyder det för matchens utgång att det där målet kommer redan i den tredje minuten?
Ja, men det är surt. Vad är det? Tredje minuten eller något sånt där. Jag tycker det är lite flaxmål, den studsar och vi kanske inte heller riktigt vana med med blött gräs. Vi har ganska torrt på skyttan, så att det är klart att det känns surt att få ett sånt tidigt mål bakåt. Vi hade gärna önskat att i alla fall få 0-0 i paus och få känna att vi har dem lite som vi hade på skyttan. Så att det är klart att den sved, men jag tycker ändå vi struntar i det och kämpar på och köttar på. Så att, det blir ju matchavgörande, så att, det är klart att det är inte kul.
Tveksamt ingripande av Jada Wyman enligt TV-experterna. Upplever du det på målet?
Jag tror hon blir ganska ställd över att det kommer ett skott där. Jag tror det också var ganska mycket folk inframför och sen som jag sa med gräset också. Så att, ja, det är sånt som händer och jag tycker ändå att hon gör en bra match i övrigt, så att vi ska inte belasta henne för det målet.
Ja, så där låter det alltså från AIK-lägret efter matchen. Jenny Nordin, Linda Sembrant. Vad tänker du kring det vi ser från AIK i det här derbyt?
Alltså, i grunden så tycker jag bara att AIK har blivit ett mer stabilt lag. Alltså, det är ett lag som tror på någonting, har jag varit inne på tidigare. Men framförallt så tycker jag det är ett lag som också börjar våga äga bollen. Att de inte ser det som en het potatis varje gång de får dem i fötterna. Och det ska man ju ändå ha med sig, att det här är en utveckling som har tagit ganska rejäl fart den här säsongen. Tack vare, tycker jag, har jag pratat om också, ledarstaben. Och det låter ju larvigt att liksom lägga allt krut där. Men jag tycker man måste understryka vad ledarskap har med det här att göra. För att spelarna, det är ju alltså nästan en försvagad trupp inför den här säsongen. Om man tittar till spetsoffensivt. Så att de gör det de gör och att de är så ihärdiga, det kommer ju från någon slags inre tro. Att man har plockat ut den där lilla extra marginalen från varje spelare och totalt sett har det blivit bättre. Så att när man möter ett Hammarby på bortaplan så kliver man in med en känsla av att det här skulle kunna gå. Vi skulle kunna ta poäng för att de vann ju faktiskt på hemmaplan. Så att det fanns liksom, jag vet inte, vi har ju verkligen skrikit och längtat efter att alla derbyn ska vara mer spännande. Och där är vi ju nu. Och det tycker jag är så uppfriskande och skönt. Så att det är väl med det jag reflekterar över. Och sen tycker jag ju liksom att det fanns perioder där AIK ägde spelet. Det fanns perioder där AIK manade på och liksom tryckte ner Hammarby. Och när har vi någonsin sagt om orden tidigare? Så att bara det är ju en utvecklingsfaktor som jag tycker är superlättande. Sen vill jag ju redan nu blicka framåt. Att AIK har en grund, men det måste värvas inför nästa säsong. Och då pratar jag inte bara för att man ska nå nya höjder. Jag tror för att man ska kunna hålla samma nivå som man gör nu. För att det är ju någonting med ett lag som, när man kämpar på marginalerna som jag upplever att AIK ändå gör, både i kanske kvalitet i spelare men också totalt sett som lag, då kan man inte förvänta sig att nästa säsong ska bli copy-paste bara man lägger in samma medel. Utan då tror jag att det någonstans handlar om att man måste in och spetsa. Man behöver ha mer tyngd centralt. Man behöver alltså på mittfältet. Och man behöver definitivt mer styrka offensivt på båda kanterna. Och jag tror någon som kan varva med Grabus. Så att där, det blir väldigt intressant att se hur AIK möter upp sin väldigt framgångsrika säsong, måste jag säga. Så jag är imponerad av dem.
Vad tänker du om det Linda Sembrant inne på här då? Att hon kliver ju in här, van att spela mittback, har gjort det i princip hela karriären. Men där har man ju redan sitt mittlås i Matilda Plan och Jenny Nordin. Så hon får ju finna sig och spela på det defensiva mittfältet. Mm. Vad tänker du om det? Att, ja, men, man får ju hem en så tung värvning som Linda Sembrant, men det kanske inte var i grunden exakt det man behövde. För just mittbackar, det har man, men man hittar en roll till henne.
Ja, men där har du lite det svaret på att de har ju behövt någon centralt. De har ju behövt en spelare som ska på något sätt få, ja, men jag tror framförallt få tryggheten i liksom, bollinnehavet. Det har du ju lite, det är lite samma funktion som en väldigt spelskicklig mittback. Bara lite längre upp i planen. Sen är ju frågan om hon kommer bli den som blir utslagsgivande i sista passningen. Men att hon skapar en balans och defensiv stabilitet, det är ju en givenhet. För man får nästan se det som en liten triangel som liksom skyddar målet på något sätt. Så det är klart att det är en lösning. Sen nu ska det bli jätteintressant att se om det är någonting de tänker fortsätta bygga vidare på och liksom hitta Sembrant i felvända positioner. Är det någonting vi kommer göra eller kommer det snarare vara en väldigt tydlig sexa som ska bara facilitera och kanske städa framför mittbacksparet? Det låter jag vara osagt, men och när jag vill bara förtydliga, när jag sa förstärkning centralt mittfält så menar jag mer i offensiv bemärkelse återigen, så att det inte misstas, för då är det mer att du behöver någon som kan kanske göra lite oväntade i sista tredjedel, och det där behöver de förstärkning.
Stockholmsderbyt var ju inte det enda derbyt i helgen som gick. Vi var inne på att jag var nere och hälsade på Stormen Amy, och det var ju för att det skulle spelas Malmö-derby. Speciell upplevelse att man skulle flyga ner i den stormen och landa på Kastrup, ta tåget över bron och så där. Allting gick hur bra som helst. Framförallt det som var det stora problemet var ju att det var ett jävla hellregn i Malmö som ju syntes under matchen också, men ändå inte påverkade så pass mycket i det här derbyt. Och det är ju ett Malmö som numera är himmelsblått även på damsidan. Malmö ligger trea. Kommer de knipa en Europaplats? Det är 4 poäng ner till Djurgården som är närmast jagande.
Jag tycker egentligen att deras spelscheman är ganska lika i svårighetsgrad. Jag tror Malmö löser det faktiskt. Och det säger jag bara på magkänsla. Inte egentligen någon jätteavancerad uträkning, utan bara jag tror att de som sagt lever väldigt mycket på att de kan ha ner axlarna. Att de behöver inte bevisa någonting. bara egentligen ta poäng varje match och göra den matchen till så levande den kan vara. Djurgården är, tycker jag, påverkade av de här tappen som vi har pratat om tidigare, vilket jag tycker de går lite i stöpet. Sen kan de ju ändå plocka fram vinster och bra prestationer, men jag tror ändå Malmö har mer momentum, om man får säga så. Så därför tror jag att de klarar trean.
Ja, Djurgården spelade ju 0-0 mot Piteå och Åsland. Det brände straffa. Så hade man vunnit den, ja, men då hade man ju varit där upp och flåsat lite mer i nacken på Malmö än vad man är just nu. Så att jag känner väl också att Malmö kommer lösa det här. Däremot så känns ju guldracet kört i och med att man förlorade matchen mot Häcken i förra veckan. Det gör ju att det liksom just nu är 4 poäng upp till Häcken som leder, 3 poäng upp till Hammarby på en andra plats. Men man ska komma ihåg också att sluta trea är sensationellt bra. Malmö FF är nykomlingar sen omstarten då, eller nystarten av damlaget. Det är ju lite snurrigt det här med att Malmö FF faktiskt har spelat i högsta ligan innan. Fast det som var det Malmö FF, det är ju det som numera är FC Rosengård, som däremellan var LDB Malmö. Så att rent historiskt sett, alltså tittar man i maratontabellen till exempel, så finns ju inte Malmö FF förrän den här säsongen igen. För alla de säsongerna går ju in under FC Rosengård. Men man har ju sett spelare med Malmö FF-tröja höja bucklan, fast alla de titlarna, de räknas ju som Rosengårds titlar. Det skulle alltså på så sätt vara det första guldet om man vinner guld. Nu tror vi inte att man kanske gör det i år, men man kommer ju vara med där uppe och utmana. Och man klev ju in lite kaxigt i den här säsongen med sin slogan Nästa mästarna. Jag tog upp det med Mia Persson efter matchen här, att den här approachen, har ni liksom tonat ner den lite nu, för att det helt plötsligt började bli när det var liksom lätt att kliva in som nykomling och vara så kaxiga och visa att hej, här kommer vi, watch out. Och att man kanske själva inte riktigt trodde på att vi kommer vara ända där uppe direkt. Nu när man är där uppe, att man måste tona ner lite. Mia var väl mer så att det kanske var mer liksom klubben än vi som spelare och lag som tog fram den parollen. Så vi ser det väl hela tiden som att ta kliv, ta en match i taget, göra det vi kan. Men det är ju faktiskt så att en nykomling i serien aldrig har varit bättre än 4.
Nej.
Det laget var Tyresö.
Jäklar. Och de satsar ju en del, så att säga.
Det kan man säga att de gjorde. Och det var ju ett luftslott som till slut sprängdes. Jäklar, ja. Nu har vi ett Malmö FF som kliver in här. Och inte bara då liksom gör en sensationellt bra säsong som nykomling. Man har ju också då, ja men det är 8 poäng ner till en femte plats, vilket skulle ju vara för att inte bli den bästa nykomlingen någonsin. Det innebär ju liksom också Europaspel nästa säsong. Det är väldigt, väldigt stort det Malmö FF gör. Men det känns som att det lite hamnar i skymundan, framförallt kanske i Malmö, med tanke på att herrarna underpresterar något så grovt. Och ja, men nu senast så här, ja, men damerna vinner sitt derby på lördag. Ja, då svarar herrarna upp med att göra en kollaps mot Sirius, och så tar det liksom allt strålkastarljus.
Det är ju den risken som är helt uppenbar när det är liksom dubbelklubbarna som börjar ta form. Och det är ju ett jobb som det kommer gå liksom, jag tror det kommer vara både supportrar och klubben i sig som behöver jobba ganska hårt tillsammans för att låta båda sakerna existera samtidigt och få liv. För att det är ju bara så att jag pratade med Jonas Valfridsson också förra veckan, och då var det lite så här, ja, men man måste förstå att det är mycket matcher och man kan bli mätt på fotboll, och det var därför de trodde att det var så lite folk som kom på Häckenmatchen. Men jag delade inte den åsikten och var tydlig med det. Men, eller så här, jag tyckte att det var konstigt att liksom någonstans säga att ja, men då kan vi inte gå på en match när ni möter, alltså det är en titel kandidat som ni möter, och jag vet inte fan om jag kan hålla med om att man skulle vara mätt på fotboll just i det skedet. Vara mätt på fotboll kanske en trött söndag där du möter ett bottennapp, men vi pratar liksom, ni kan gå mot titeln om ni vinner den här. Det köper jag liksom inte. Men
nej, man kanske inte mätt på fotboll, men kan det vara som så att ens sug försvinner lite när liksom ja, men det laget man följde i första hand, alltså herrarna, att de går så dåligt så man vill liksom bara inte se mer. Man försöker stänga ut och bara känna att nej, jag orkar inte mer. När man själv känner man ju bara, men vad fan, gå på det här istället. Det här är ju kul, här vinner ni.
Ja, alltså jag kan ju inte tala för vad folk känner egentligen. Det vore väldigt präktigt av mig.
Jo, nu tycker jag du ska ta på dig allas känslor och hattar
i Malmö
här.
FF. Ja. Nej, men i grunden så klart att det finns någon logik i det där. Men för min egen del så vad jag vill fara efter är ju någonstans att hitta den brinnande passionen för damlaget. Och se det som en helhet, en klubb där jag tycker kanske Hammarby har lyckats mycket bättre på den fronten. Men det har ju också fått växa successivt. Och det, man kan inte heller likställa här sidan på Hammarby och här sidan i Malmö. För att framgångarna i Malmö har varit mycket, mycket större än för Hammarby. Så har jag rätt nu, Malmö och Hammarby. Ja, precis. Ja. Så att det, liksom, jag förstår att folk kommer sitta och känna lite, men vadå, om Hammarbys herrar inte vinner igen. Nej, det är väl ingen som lyfter på ögonbrynen på samma sätt som att den kollapsen som Malmö FFs herrar gör just nu. Så att samtidigt så hoppas man och önskar ju man att folk ändå uppmärksammar. Och det gäller ju också media, som vi definitivt inkluderade i, att någonstans låta det få leva längre. Att låta Malmö dam får existera på samma premisser, för att i grunden så är det ju liksom ett helhetsjobb som vi behöver göra. Det är inte bara supporter, det är inte bara klubben, och det är inte definitivt bara media, men vi alla har ett finger med i det spelet. Så att nej, jag tycker den är jäkligt intressant och ska bli ett viktigt ämne att följa, tycker jag. Och någonting jag säkert kommer härja om framöver, om det är så att man dessutom har ett Malmö FF dam som kliver ut i Europa redan nästa säsong, vilket skulle vara en enorm bedrift. Och jag tror dessutom att vi kommer se ett Malmö FF i Europa som då dessutom tävlar på riktigt. Det är min förhoppning. Och då skulle jag bli mycket förvånad om Malmö supportrarna inte slöt upp bakom det.
Nu ska vi säga så här också, att Malmö har näst bäst publiksnitt på hemmaplan med sina 1650. Så att vi sätter ju också ribban högt. Det gör vi för Malmö FF, men vi gör ju det av en anledning också. För att det är en klubb som startar dem på medlemmarnas önskan om att inte bara ta över en plats och kliva in. Men kan det vara som så att det liksom har gått för fort nästan? Att man bara har sprungit igenom, det har gått för lätt hela vägen. Man har bara flugit fram, och dessutom så har ju Malmö under resans gång liksom hela tiden tagit kliv i laget. Man har skruvat, det har varit spelare in och ut, det har varit ganska stor ruljans på spelartrupp. Man har liksom inte de där spelarna som har varit med från starten, som man har kunnat knyta an till, som är med fortfarande, att det liksom inte finns där än, utan att man måste landa någonstans och bli ett lag med spelare som faktiskt blir någon form av identitet, att det känns som att, men man har bara rusat fram här.
Ja, jag tror det är en del i det. Jag tycker ju att det går inte riktigt att jämföra med en herrsida där man säger, ja, men vadå, de har också bytt ut 5-6 spelare. Ja, men det finns redan en grundläggande legacy där som man knyter an till. På damsidan tror jag det är jätteviktigt att ha förebilder, och framförallt spelare som man, fan vad bra hon var förra säsongen, henne vill jag säga igen. Alltså jag tror att en Smilla till exempel drar ju jättemycket till Hammarby, att hon började redan förra säsongen och gjorde jättefina prestationer. Henne vill vi se igen. Alltså det är ju någonstans det här att hålla kvar de där spelarna. Jag tror ju liksom Izzy Daquilla skulle vara en sån spelare om hon hade haft en hel säsong. Nu tror jag ändå att folk känner att, vänta, henne vill man ju liksom se, hennes utveckling. Nu har jag inte helt koll på hennes kontraktsituation, men jag utgår från att hon har i alla fall 2026 också. Det kan vi kolla upp sen. Men oaktat det, jag tror de här spelarna är så viktiga. Du har många som förälskar sig i Bellemo, men hon var bara en halvtidskontrakt. Alltså en halv säsong. Förlåt, halvtids. Random sätt att uttrycka sig.
Ja, det är inte som att hon blev utbytt mitt i match och bara, nej, nu kan du inte spela mer. Tack.
Jag fick bara 45 minuter. Det står i kontraktet. Typ, ja. Jag pallar inte mer. Nej, hon gick ju som känt tillbaka till Women's Super League, till West Ham, och man får en Nevin, och det är klart att så här, ja, hon är ju nygammalt ansikte, men 100%, eller så här, jag kan bara tala för mig själv, jag tycker att det är viktigt, och det är exakt samma problem som FC Rosengård hade tidigare, Malmö FF, tidigare LDBFC Malmö, hade samma issue, att publiken visste knappt vem som var på planen många gånger. De visste att de vann hela tiden, men publiken fick aldrig känna, och det jobbet kom mycket senare. Jag har ju varit i de katakomberna också, så jag har ju spelat för båda lagen, och jag vet att det var ett jättejobb man gjorde och försökte göra, att lära känna spelarna. För att om du bryr dig om spelarna så kommer du vilja gå på matcherna. Sen är inte det hela sanningen, men det är klart att det är en del av sanningen. Så att jag håller med dig där. Det har gått väldigt smärtfritt, det har gått väldigt snabbt. Och jag tror också att det är det här att man måste få känslan av att vänta, match mot Häcken. Den här kan bli bra, den kan bli jämn, den kan bli vinst, det kan bli förlust, men det kan också bli en lika match. Och då tror jag någonstans att det lockar mer. Men ja, jag, som sagt, jag ska inte ta ordet för hela Malmö FF-supportrar, men jag kan ju bara prata utifrån mina egna erfarenheter därifrån, och jag tycker att det spelar jättestor roll att man har skyfflat spelare in och ut. Och jag förstår att man har gjort det. Jag vill vara tydlig med det. Jag tycker inte att det är fel på något sätt. Jag tycker att det är jätteenlighet med vad man har varit kommunicerat. Vilka ambitionsnivåer man har. Det vore jättemärkligt att ha samma lag från division 4 upp till elitettan och vidare. Då hade inte MFF varit i damallsvenskan idag. Så med det sagt så är det väldigt förståeligt. Men det är klart att det påverkar följet.
Så är det, och sen i helgen som var, där får man väl då kanske lite köpa publiksiffran utifrån vädret också. Man rekommenderades ju att knappt ta sig ut, det var pissblött ute.
Det var ganska många sålda väl?
Det var ju
6000
sålda. Hade man kommit upp i det, då hade man ju nått liksom säsongens bästa publik. Jag blir lite besviken på att man inte också dundrar på med sånt, att liksom, hallå, nu kan vi kliva in här, vi kan visa att vi är här på allvar. Att vi är störst, vi kan dra mest. För att jag menar, Hammarby har ju inte haft sina matcher på tre arena den här säsongen i damallsvenskan, vilket gör att de kommer inte över sina 3-3. Det gör ju att faktiskt det är Djurgården, om jag minns rätt, har den högsta publiksiffran i år med 3-6 i derbyt mot Hammarby. Jag tror inte det har varit fler på någon annan match.
Ja, dålig koll på det måste jag säga.
Ja, det kan vara så i någon enstaka. Men vi har ju inte varit uppe på de siffrorna som Malmö FF var på väg emot. Nu valde ju många att stanna hemma. Men ja, jag tror också att man kanske inte riktigt har förstått hur bra Malmö FF har gjort i år. Att det är sensationellt bra det som har gjort. Så jag tycker att det har snackats lite för lite om det. Det var jag inne på i podden förra veckan med Frida också. Men elefanten i rummet i Malmö, det är ju inte Malmö FF. Det är ju de regerande mästarna FC Rosengård som ligger på kvalplats. Och när man såg matchen mot Malmö så känner man ju att Rosengård kliv in med en energi. De får en hörna med sig direkt. Det liksom händer grejer, men de lyckas ju inte förvalta det, och sen åker de på det här pangmålet där Sara Kanute bara dundrar upp den i nättaket. Ett riktigt jävla kanonskott från Kanute. Och där det är så här, jag är ju inte förvånad över att Nathalie Hoff Persson, Mia Persson och Sara Kanute, alla tre inblandade i målet.
Nej.
Så. Men Rosengård, förlust där på året, alltså på årsdagen från det att de stod och firade guld på Malmö IP efter att ha vunnit. Jag kommer inte ihåg hur många raka det var då, om det var 23 eller 24 raka när man säkrade guldet mot Kristianstad. Det är så tydligt att se den här bilden från Olivia Skog som firade med sin kanelbulle. Det är därför lätt att komma ihåg årsdagen, kanelbullens dag.
Var det därför?
Jag tänker att det spelade in i att det fanns en kanelbulle nära till hans.
Gud vad trög jag är. Herregud, det är inte först du säger det som det klickar för mig. Ja, jag har bara trott att hon firade med en kanelbulle. Alltså, jag har inte kopplat det till dagen, men nu
är hon var ju inne på att det var någon form av blodsockerfall och så också. Hon behövde få i sig någonting snabbt. Det fanns en kanelbulle nära till hans. Den tog hon ett bett av och firade. Inte så mycket firande i Rosengård just nu. Vi börjar med att lyssna på Emma Jansson direkt efter Skånederbyt.
Skittråkigt. Jag är trött på att stå efter matcher och säga att vi kämpar, men vi får ingenting med oss. Så att det är jävligt surt och tufft i situationen vi är i.
Precis, det är ju en tung situation och det är mycket känslor där ute. Kan du berätta om dem?
Nej, men det är en derbymatch som innehåller mycket känslor, vilket det ska vara. tycker att vi står upp bra stundtals i matchen. Vi börjar väldigt bra, men sen får vi inte riktigt med oss någonting. Så att det är mycket kamp ute om bollen och dueller. Och där måste vi bara fortsätta stå upp. Så ja, men det är surt att inte få någonting med sig.
Förra året så vann FC Rosengård SM-guld. Nu är man i en bottenstrid.
Ja, det är som natt och dag. Det är mycket som har hänt i organisationen och såklart i laget. Men vi kan bara fokusera på det där vi är just nu. Och vi får fortsätta jobba och göra allt vi kan för att hålla oss kvar i den här serien. För att det ska inte gå att ett år vinna SM-guld och ett annat år ligga på kval.
Er sportchef säger i paus att det är ni spelare på planen som måste leverera helt enkelt. Hur tänker du kring det?
Jag tycker att vi är ett lag och vi är en klubb där alla ska hålla ihop. Så att det gäller att alla ska prestera dag in och dag ut. Oavsett vilken position du har. Men det är såklart att det är vi som ute på plan som spelar matchen. Men vi alla behöver bidra till att vi ska klara det här.
Hur skulle du beskriva känslan i laget och i klubben just nu?
Men det är tufft såklart. Det går inte att säga någonting annat. Men vi har ingen tid att liksom deppa. Och ja, vi kan bara blicka framåt och vi måste kolla oss själva i spegeln och se vad jag själv kan göra varje dag för att vi ska klara det här. Och om vi inte har insett innan så behöver vi nog inse nu att det är... Ja, vi ligger på kvalplats och vi behöver göra ännu bättre prestationer för att vi ska få med oss poäng.
Hur går ni vidare från det här nu? Vad fokuserar ni på mest framöver?
Vi måste fokusera på hur vi ska vinna matcher. För det är det viktigaste i läget vi är i just nu. Och som jag var inne på innan så måste vi ta varje dag och titta oss själva i spegeln och se vad jag kan göra för att göra laget bättre. Så att vi behöver ta poäng, så mycket poäng vi kan. Så att vi ska hålla oss kvar i den här serien.
Anser du att det är fler än ni spelare som behöver göra någonting eller ligger ansvaret mest hos er?
Jag tycker ansvaret ligger hos alla så att vi alla behöver bidra.
Ja, inga glada miner och man hör ju lite på henne hur tryckt stämning det är i Rosengård just nu.
Ja, det är faktiskt, det bara osar. Ja, jag sorger nästan fel ord, men samtidigt ligger det någonting i det, för att det är ju som hon säger, det ska inte gå. Alltså det ska inte gå att vinna en serie på det sättet och sen falla så platt som de har gjort den här säsongen. Med det sagt, alltså jag har sagt det tidigare också, det här är inte en trupp som jag anser ska vara på den positionen de är. Det är en kombination av det som har hänt under Kjetselberg, men det är också nog någon slags att den där injektionen som jag tror de hade tänkt sig att de skulle få med Martin, den tror jag inte riktigt har kommit, eller jag upplever inte att den har kommit. Jag menar, det är inte så många matcher in som Martin Farmansmöller tvingas byta ut Imo mot BP, för att man inte, som jag tolkade ska jag säga, anser att hon gör jobbet.
Ja, det var ju en halvtimme innan, han sa väl i intervjun efter den matchen i tv-sändningen att det var för att markera.
Och det är väldigt sällan, måste jag säga, som jag i damallsvensk sammanhang har upplevt en tränare markera så tydligt mot en spelare. Det händer på här sidan titt som tätt. Vilket jag tycker det här är helt fair and game, för det här är deras jobb. Men det där var en markering av rang. Efter 30 minuter byts du ut i en sån här viktig match. Du är värvad för att täcka en väldigt viktig position i laget. Du till och med återkomst till din tidigare klubb, din förening som du har tillhör tidigare, och man sätter upp Emma Jansson som forward i den matchen. Bara det i sig är en sjuk markering. Att man sen kliver in i derby och Imo syns inte till. Jag har inte hört, läst någonting. Det kan vara sjukdom, det kan vara alla möjliga ting, men det är klart att det här är anmärkningsvärt. Alltså det, och nu så här, hade vi haft svar på frågan hade vi kunnat ha mer åsikter kring att om det nu är en markering ytterligare, ja men det kanske så att träningsveckan inte därefter har varit bra till exempel. Ja men då hade vi kunnat ha en åsikt kring det där. Men nu vet vi inte helt enkelt vad det råder eller vad det handlar om. Varför är jag så inne på råder? Jag sa det i början av podden här också.
Ditt nya favoritord.
Ja, tydligen. Nej, så att det, men jag tycker det är... Vet du vad? Och jag måste säga att jag tyckte det var uppfriskande. Jag menar ingenting ont mot IMO, utan jag bara så här... Att en tränare vågar kliva in så tydligt när man inte är nöjd med en prestation. Framförallt i ett sånt skede som Rosengård är i. Att det inte brinner varenda knut i spelarna. Sen så är det ju också någonstans här. Vi lyssnade ju på Emily också på SVTs halvtidssändning. När hon får mycket frågor om klubben och allt möjligt. Och hon är tydlig med samtidigt att hon tycker att spelarna måste ta största ansvaret. Vilket också är en passning från hennes del att göra det, att säga så, och jag menar någonstans så är det ju halva sanningen, men de är också, det handlar ju om vilka förutsättningar spelarna har fått rent i den totala kompositionen av laget, och det är för många tycker jag som i Rosengård, det tyckte jag även i början av säsongen, som gömde sig bakom att man hade funnits mycket ledarskap. De som skulle kliva fram som ledare gjorde inte det. Det är inte förrän kanske nu man börjar säga att vänta, oj shit, jag är arg, jag brinner för det här laget, jag brinner för den här framgången som vi har haft, och att vi inte ska liksom svärta ner det. Men den tycker jag kom alldeles för sent från de här spelarna, så jag håller med Emily till viss del, men det är inte heller så ofta man hör en sportchef vara så tydlig och vokal om spelarna och laget på det sättet, så det känns som att de sprätar väldigt mycket Rosengård. Tränare som är tydliga, sportchef som är tydlig med känslor och spelare som springer febrilt men inte åt samma håll.
Nej, det känns som att det är många som springer åt lite olika håll just nu i Rosengård, och som att det är lätt att titta på spelarna och på planen och känna att nej, men det här är ju alltså, och de förväntningarna hade vi ju inte på dem när vi klev in i säsongen med tanke på allt som hände i vintras, så många som försvann och sådär. Vi räknade inte med att de skulle vara med och försvara titeln. Men man räknade ju ändå med dem uppe i toppen. Jag
Absolut.
Tror väl att jag tippade dem som trea. Och Malmö precis efter. För alltså en sån här kollaps, det kunde man ju inte se framför sig. Men man ska ju komma ihåg att det inte bara är på planen som det är nytt. Emily Lundberg är ny i sin roll som sportchef. Nu är Martin Kvarmans Möller ny i sin roll som tränare. Joel Kjetsbesselberg var ju den som var kvar fram till att han nu då fick lämna. Man har även den nya klubbledningen som kom in. Allt eftersom, jag menar, vi hade en Jenny Damgård innan som varit med och byggt upp det här FC Rosengård. Så att, det känns som att det är ganska mycket som har varit nytt och man har svårt att hitta sin plats i hierarkin. Innan hade man en sportchef i Therese Sjögran. Det är stora skor att fylla. Det är liksom ett namn som man kan komma långt på.
Mm.
Hon med sitt legacy från planen och till det hon har gjort i Rosengård. Jag menar, det är klart att hon har lättare att locka till sig spelare än vad en sån som Emily Lundberg, som aldrig har varit i den här rollen tidigare, har haft. Och hon har sitt nätverk, hon har sina kontakter. Allt sånt där. Så det är ju stora skor att fylla, och det känns som att liksom, det är så mycket som har svajat och man har inte riktigt fått till det. Och så, det jag kan tycka är lite märkligt, vi har ju varit inne på Emma Janssons situationen tidigare som inte fick gå i somras när alla andra fick gå. Det jag tycker är märkligt i ett sånt läge är ju att man släpper en sån som Emily Woldvik då, som man har plockat in till den här säsongen som ska vara bra och som var bra under våren. Henne låter man då gå mitt i säsong. Mm. Hade det sett likadant ut om hon var kvar? Jag vet inte, men jag tycker att de har skickat så många olika budskap och jag kan förstå om det spretar i huvudet på många nere i Rosengård just nu.
Och vad kämpar man då för?
Exakt.
Vilka är den röda tråden man kämpar för? För jag pratade också med Martin förra veckan och då säger han att det sitter inte i väggarna. Och då tänkte jag så här, nej, jag förstår vad han menar. Alltså apropå det här med framgångar och man kan inte rida på gamla meriter. Det är det han menar. Men det jag menar är ju att spelarna vet ju vilket lag de tillhör. De har ju tillhört Rosengård, de har gått till Rosengård för att de har tänkt att här finns det någonting att hämta. Dels framgångar i rent, alltså titlar. Men också en utveckling. Många unga spelare som har klivit dit för de har tänkt, men här har ju faktiskt folk tagit klivet ut i ännu större finrum. Och bara det att få spela Champions League och så vidare och allt vad det innebär. Så att det är klart att det sitter i väggarna. Det finns en jättestor börda i att gå till ett sånt lag också. Men det kommer ju inte av sig själv. Spelarna måste ju prestera och möta upp den kravbilden. Och det har de ju inte gjort. Men har de fått rätt verktyg? Kanske inte. Så att nej, jag tycker det är jättemånga delar. Och då kan jag tänka mig som individuell spelare. Vem ser du om först? Det är ju dig själv.
Såklart.
Du kommer fundera på, okej, vänta. Min passning, min löpning, mitt. Hur ska jag överleva den här säsongen? Kommer jag stanna kvar? Om vi åker ut, vad händer då? Kommer jag vill inte spela elitettan. Kommer jag ha något annat ställe att gå till? Har jag bevisat tillräckligt? Alla de här tankarna är rättfärdigade. Och då ser man det på planen också. Så vem spelar de för? Är det nu det här legacyt? Bryr de varenda spelare sig så pass mycket om Rosengårds historik? Eller bryr man sig bara om att överleva nästa dag på planen? Det låter väldigt dramatiskt när jag säger det så. Men att faktiskt bara ta nästa kliv och kanske, vad händer med min karriär? Utifrån spelarperspektivet.
Och just det där att Martin säger att det inte sitter i väggarna när jag minns, då får man ju spola tillbaka till när Olivia Skog gick dit och hon verkligen pratade om hur mycket det satt i väggarna att här är ett ställe där man vinner.
Mm.
Och det är ju så att säga att det sitter i väggarna, det är ju att säga att det finns en vinnarkultur.
Mm.
Men det är ju inte väggarna som bidrar med den, utan det är ju personerna som gör att det hela tiden lyckas. Och det känns ju som att personer som har burit den där vinnarkulturen, som har känt så mycket för klubben, som har haft den här historien, allt för många av dem har försvunnit.
Så är det.
Vilket gör att det finns inte längre.
Det har ju också varit för många, som du var inne på, du räknade upp en hel radda av förändringar, och jag tror att det är där man också måste respektera och så här, det sipprar lite höger, det sipprar lite vänster, lite upp, lite ner. Till slut så rinner ju sanden ur. Är det bara ett hål att fylla? Ja, men då kan man nog hitta tillräckligt mycket plåster under tiden tills den här personen hittar fötterna och lär sig rollen och så vidare. Men om det är så många rörliga moment, ja, men då skulle man nästan haft kvar samma trupp. Förstår du vad jag menar? Om man nu skulle börja gidra med organisationen, skulle man nog haft kvar samma trupp om man kunde. Jag förstår att det här är bara hypotetiska liksom, diskussionsämnen, men för då hade i alla fall det varit konstanten. Du hade inte egentligen haft någon krav på runt omkring, men när allting är i rörelse, det går inte att förvänta sig särskilt mycket. Så är vi då förvånade att de ligger där de gör? Ja, det är jag fortfarande.
Samtidigt så är det ju, vi har ju sett ett liknande fall i den här serien i Linköping. Det är samma sak där.
Ja.
Det har skruvats, det har varit folk in och ut, både vad gäller styrelse, klubbledning, tränarposten, spelartruppen. Det har varit hela havet stormar där också de senaste åren. Vilket gör att det är en klubb som också har gått från att vara inblandad i en guldstrid till att vara inblandad i en bottenstrid. Det såg ju väldigt, väldigt mörkt ut för Linköping. Nu har man ju faktiskt, till skillnad från Rosengård då, fått effekt på sitt tränarbyte. Willy Kirk har dragit in poäng för Linköping, som det känns som att nu tror de själva på det igen. Nu vann man med 4-1 mot BP. En väldigt viktig trepoängare för Linköping i bottenstriden. Det gör ju att vi liksom har Linköping på en 13:e plats på 15 poäng. Rosengård på kvalplatsen där ovan med 18 poäng. Det är 3 poäng som skiljer. Och precis ovanför strecket BP. Ett BP som är vana att vara inblandade i kvalstriden. Som säkert svettas lite. Jag trodde att de skulle stå upp bättre mot Linköping än vad de gjorde.
Men så mycket slarv. Herregud, vi mycket slarv BP stod för den matchen.
Ja, och det är ju BP:s stora problem. Att de slarvar alldeles för mycket. De släpper in för mycket skitmål den här säsongen. De bjuder på så mycket. Så att det är ju inte konstigt att de är där de är. För när allting funkar, ja, men då hade jag satt dem som ett mittenlag om de hade kunnat hålla den nivån. Men man skänker bort så otroligt mycket. Mm. Men det här gör ju att vi liksom i den sista omgången kan stå inför en match mellan Rosengård och Linköping där två av våra främsta lag sett till de senaste åren. Alltså det här är lag som båda har vunnit SM-guld under de senaste 10 åren som har varit framgångsrika klubbar. Det kan vara kampen om att bara hålla sig kvar, eller ha chansen att hålla sig kvar.
Mm.
Det kan ju faktiskt vara som så, ligger de på de positioner de har nu, ja men då är det att det ena laget åker ut och det andra laget får kvala för att hålla sig kvar. Det känns sinnessjukt.
Ja, och framförallt att det har gått alldeles för snabbt. Däremot så tycker jag ju Linköpings fall har varit successivt över kanske 2 säsonger.
Ja.
Där man tyckt kanske att, hallå, dra i handbromsen nu, vad fan. Och vi har ju pratat mycket Linköping i podden och det som du säger, Kirk har ju kommit in och fått effekt. Jag vet att De Jong har varit tydlig med att han har hjälpt till mycket med det offensiva spelet och få rätt på de bitarna. Och det som du säger, det finns en tro igen. Och det kan ju vara positivt, men det är klart att man direkt börjar tänka, okej, vänta, om de faller ur, stannar Kirk kvar? Vilka spelare stannar kvar? Skulle det vara bra för truppen att falla ur och bygga upp igen? Eller skulle det vara negativt med tanke på den satsningen de gör på här sidan? Alltså det är så mycket saker som sker även i Linköping. Men där känns det ju ändå som att, om man ska jämföra med Rosengård, att de, jag ska säga detta utan att veta, för det här är bara spekulation, men att de liksom, de drar nu i alla trådar för att bygga upp åtminstone. Rosengård känns mer som att vi släcker bränder varje dag. Och det är lite olika infallsvinklar och det är lite olika känsla i de där sakerna. Den ena är lite mer hopp och tro, den andra är mer förödelse. Så att vi får låta det vara osagt. Men att stå inför den sista matchen, alltså Anna, det trodde vi ju aldrig.
Nej, definitivt inte. Men om du ska behöva tippa här nu då med 5 matcher kvar. Vilka åker ur? Vilka blir kvar? Vilka får kvala?
Ja, Alingsås åker ur. Jag tror faktiskt Linköping kommer åka ur. Det tror jag. Och jag tror att det kommer stå sig exakt som det är nu. Jag tror att Rosen kommer behöva kvala. Med det sagt, tror jag att Rosen klarar sig kvar i det kvalet. Det är ju svårt att säga, att jag inte vet vem de kommer möta än. Men då utgår jag från att de klarar sig. Så jag tror vi ser Rosengård i Damallsvenskan nästa säsong ändå. Jag tror bara att pojkarna klarar sig av just den anledningen att det är inte helt okänd mark de är inne på. De blir inte lika stressade av det här som ett Rosengård som har en helt annan självbild. Och självbild har vi pratat om mycket när det gäller Linköping. Och kanske lite för lite när det kommer till Rosengård.
Ja, och det är ju så att även om det skiljer 3 poäng nu och den sista matchen är mellan Rosengård och Linköping, så har ju Linköping ett problem vad gäller målskillnad. Man har 12 mål att ta in på Rosengård innan dess i så fall. Så att det är ju tufft för Linköping. Men det blir spännande att se. Jag håller dock med dig. Det är tråkigt när vi har exakt likadant. Mycket roligare när vi kan tjabba lite. Om vi ska växla över då till Women's Super League lite kort. Nu blir det ju tvärtom mot förra veckan. Förra veckan blev det mycket Women's Super League, lite damallsvenskan. Och Frida Fagerlund var ju inne på förra veckan att Chelsea har ångat på och farhågorna finns att liksom serien kan vara avgjord. Nu tackar vi Anna Sandberg för att serien lever vidare. För Sonja Bompastor har ju ett helt sanslöst facit när det kommer till ligamatcher. 100 matcher, 2 förluster har hennes lag åkt på. 8 oavgjorda, resten segrar. Och en av de 8 oavgjorda var ju då mot Manchester United tack vare Anna Sandberg och hennes kvitteringsmål för United.
Ja, och vilket jävla kvitteringsmål hon gör. Det känns som hon bara gör snygga mål. Och det är en världs ytterback som vi har att göra med. Jag tycker att hon är helt självklar in i en startposition i damallsvenskan. I landslaget, vill jag givetvis säga. Hon har läkt från de skadorna hon har dragits med. Hon har växt in i Women's Super League som var trävande till start. Men hon har också väldigt mycket tro från Mark Skinner. Han pratar lovord efter lovord om henne. Att det är just en spelare som kommer inom väldigt kort tid vara en av världens bästa. Kanske världens bästa ytterback. För det är inte bara att hon är löpstark, hon är uthållig, hon är positionssäker, hon har dessutom då den miljön hon är i och hon har ett fantastiskt fint tillslag med sin vänsterfot. Finess, tyngd, alltså det är ett rappt avslut, det är chippen in, alltså det här är en spelare som vi ska vara jävligt glada kommer efter Jonna Andersson. För att det är ju någonstans det som kommer vara den mest naturliga övergången, tycker jag, i landslaget.
Jag håller helt med, och jag tycker det var fint också. Hon tillägnade ju sitt mål till sin mamma som gick bort i cancer här i somras, och sa det då att mamma alltid sagt till mig att skjuta mer. Så nu gjorde jag det, och så tittade hon ju upp mot himlen och dedikerade det här målet. Och när jag läste det citatet så tänkte jag, det här har jag hört förr.
Men jag tänkte samma sak.
Och så spolade jag tillbaka och tittade, så bara, just det, när hon gjorde sitt första mål för BK Häcken mot Piteå, då var hon ju fortfarande, hon är ju fortfarande ung. Men det var en ung ytterback som kom där. Jag minns fortfarande, för jag kommenterade den matchen och pratade med henne efter sen. Hon kom med sin lilla låda gående och kändes så himla liksom liten, inte alls den pondusen hon hade på planen. Så kom hon där och så pratade vi lite, och då sa hon också det här att nej, men mamma har ju sagt att jag måste skjuta mer. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt fint att hon tar med sig det nu och får den här utvecklingen, att hon vågar gå på sitt skott och gör det här målet. Jag tycker också att hon är given i startelvan mot Spanien. Får väl se om Toni Gustafsson håller med oss, men det skulle ju förvåna mig annars. Jag tror att en sån som John Andersson, det är mycket möjligt att, eller jag tror inte att hon är med i truppen. Ska du bara ha två på varje position, så är det i min värld Anna Sandberg och Amanda Nilén som är med som vänsterbackar i den här samlingen. Inte bara för att John Andersson spelar i ett bottenlag i damallsvenskan och de andra två startar i Women's Super League, utan för att det krävs en generationsväxling. Den får, ska det lyckas, så ska den inte bli för hård. Det ser vi också som till exempel i FC Rosengård nu. Det är en ganska hård generationsväxling som sker där. Det är väldigt många unga spelare som ska kliva in och liksom axla den rollen som de har med den historiken som finns och sådär. Man vill ju inte se samma hårda smäll i landslaget, så att där är det ju dags att skruva, tycker jag. Anna Sandberg, den som bör starta. I min värld, en annan som flyger fram i Women's Super League, det är ju Katinka Tandberg. Hon gör precis så som hon alltid gör. Det var samma sak när hon kom till Linköping. Rivstartade. Sen så fick hon det lite tyngre det första halvåret där, när hela Linköping hade det väldigt, väldigt jobbigt. Gick till Hammarby. Visade att det spelar ingen roll att det gick tungt under våren i Linköping. Hej, här är jag. Jag gör en mål. That's who I am. Nu kom hon från ett Hammarby där hon haft svårt att hitta tillbaka. Svårt att få speltid av Martin Sjögren när Ellen Wangerheim har gått före efter knäskadan. Och operationen som hon fick göra i vintras visar att det spelar ingen roll. Hej, hej, här är jag. Jag gör mål. Det är en härlig inställning hon har.
Ja, hon är målgörare. Och det är faktiskt ganska få om det. Det är alltså någonting som man kan tycka om, alltså en forward. Det enda du kräver är att de ska göra mål. Sen hur det ser ut eller vad de annars gör, det är inte lika relevant just i den positionen. Och det är faktiskt allt oftare vi pratar om en spelare som kan göra fler saker som en positiv sak. Men det är något lite unikt, lite unicorn över spelare som är så här, ja, fast hon är där bara för att göra mål. Och så när de då levererar, det är, om man tänker Bonnie Shaw i Manchester City, alltså det är ju, hon har ju den fysiska närvaron, men jag tänker att Katinka har lite samma sak. Alltså, hon är inte riktigt lika fysisk än, men hon har ju den inställningen. Hon tar ju varenda kamp hon kan, lite för mycket ibland. Men om hon fortsätter bygga det där, alltså, och att det blir mål efter mål efter mål, men då kan hon liksom jobba upp till att vara nivå Bani Shaw. Och alla vet vad Bani Shaw står för. Det är ju liksom mest målgörare. Det där är liksom en av de tyngsta forwards i världen. Och framförallt i Women's Super League. Så att jag menar, bara det borde locka väldigt mycket. Och få den här starten, det är jäkligt kul, måste jag säga.
Det är det. Nu hoppas jag håller tummarna för att det här hacket i skivan inte kommer som det gjorde i Linköping, med Linköping som kom av sig. Hacket kom också i Hammarby med knäskadan. Utan att hon får fortsätta flyta på här och bara rida på vågen. För att då kan den lyfta hur högt som helst. Det känns väldigt härligt att se. En annan sak som vi båda gillar, det är ju Chloe Kelly och hennes attityd Efter att Manchester City besegrade Arsenal här med 3-2 så frågade ju sig City-fansen "What's the score, Chloe Kelly?" Hon svarade med en bild där hon ligger i konfettiregnet efter att ha vunnit Champions League.
Alltså jag älskar henne så mycket. Det är faktiskt en av väldigt få spelare som jag följer. Jag brukar hålla mig lite borta från just spelarna och deras Instagram-liv, men Chloe Kelly, det går inte att inte följa henne. Alltså det är hon, nu kanske detta var just Instagram, men oavsett, hon är jäkligt rolig. Hon har bra attityd, hon har glimten i ögat. Hon tar det lite som en klackspark och man märker att hon har gått igenom en del för att nå dit hon är. Men också vill jag understryka, även om det här var en förlust, vem är det som kommer in och gör mål? Det är Chloe Kelly. Alltså hon är en spelare för de stora matcherna. Hon är en spelare, de mötte ju City nu i helgen och jag tittar på den matchen och reflekterar liksom just över att Arsenal återigen, det är liksom inte, vet du vad, jag tror att Slegers kommer få bevisa ganska mycket den här säsongen. Jag tror inte att vi har en givenhet i att allting ska funka, att man räddar liksom lite bränder när Jonas lämnar, det är ju en sak, du lever på någon slags momentum när det faller väl ut. Men nu handlar det om att liksom fortsätta bygga. Och jag måste säga att jag blev lite fundersam kring den laguttagningen som hon mönstrar mot City. Och då tänker jag faktiskt främst på det centrala mittfältet. Jag tycker inte att Little, Caldente och Pelova funkar ihop. De kompletterar inte varandra. De gör inte varandra bättre. De gör inte laget bättre. Alltså kärnan någonstans i Arsenal är ju ändå det centrala mittfältet och hur de kompletterar kantspelet. Men jag upplever att det var väldigt isolerat allting. Och de fick inte alls den träffen mot City som jag hade förväntat mig. City å andra sidan med André Jäglerts i farten eller i täten. Han valde en taktik som var väldigt uppfriskande. Alltså går väldigt mycket från det City egentligen står för. Man jobbar mer med kontringsspelet. Man hade en uppspelspunkt i Bonichat. Och sen kunde man liksom förvalta de lägena ganska bra. Sen kom det ju från hörner och målen från fasta situationer. Men just att man frammanade de möjligheterna från en taktik som var gynnsam. Och det är så man vinner titlar i slutändan. Så att det här är inte den starten Arsenal man kan förvänta sig från ett Arsenal med den truppen. Och jag sitter och är lite glad faktiskt att Kafaji lämnar. Det är bara där jag hamnar. Jag har så höga förhoppningar på Rosa Kafaji och jag hoppas att det här liksom den tiden i Brighton ger henne allt det hon behöver för att bli så bra som jag tror hon kan bli.
Ja, det är också en spelare vi väntar oss i den landslagstrupp som Tony Gustavsson tar ut nästa vecka och Brighton ligger bara en poäng bakom Arsenal i tabellen. Ett Arsenal som ju faktiskt sladdar lite, 5 poäng efter Chelsea ligger på en femte plats. Vi har City och kanske det stora utropstecknet så här långt då på tredje plats Tottenham. En poäng bakom Chelsea när vi är 5 matcher in i den här säsongen. Vi kan notera att London City Lionesses ju vann igen. En seger till in på kontot som just nu då ligger på en 7:e plats i tabellen. Det som väl är mest anmärkt, nu har de ju en match mindre spelad, men Liverpool nollade så här långt.
Det är nästan ofattbart, för den premiären jag såg mot Everton upplevde inte jag att det var ett lag som skulle klara mer. Alltså jag kände verkligen att Liverpool har någonting i sig, men sen föll de plask mot Everton som gjorde det jättebra att komma tillbaka. Så att den var ju lite lurig, märklig måste jag säga.
Vi kan stänga England därmed och notera att Italien är igång också, Serie A. De har ju lite speciell säsong med tanke på att de spelar ligacup innan det att serien drar igång. Så de har varit i cupspel fram till den här helgen. Det är först nu man spelar i ligan och där var det ju så att Ali Söndergård gjorde Genoas första Serie A-mål någonsin. Historiskt mål från Söndergård. Milan vände dock den matchen mot Genoa. 1-1. Evelyn EJ, en spelare som man lätt glömmer bort för att hon spelar i Italien och det är matcher som inte visas på samma sätt, som inte får lika stor uppmärksamhet. Medan man samtidigt då har en Felicia Skröder och en Ellen Wangerheim som man ser ofta här hemma. Vi har en Stina Blackstenius. Där blir det intressant att se vad Tony Gustafsson väljer, hur han tänker. Mm. Hur han ska formera sitt landslag nu när han kliver in. Den som slog för det avgörande målet är ju också en svensk bekanting i Milan, i Koivisto som ju spelade i Kopparberg Göteborg back in the days. I 97:e minuten kom det målet. Det tog tid för Milan men de lyckades vända den. Desto mer förvånade är vi att Juventus spelar 0-0 i sin första match i ligan. Regerande mästarinnor vann nyss den här italienska ligacupen. Förvånad att de inte lyckats få hål på Sassuolo. Men noterar ju också att det är Lia Veltis debut i den här i det här Juventus. Hon lämnade ju Arsenal under sommaren. Olivia Skogs Inter vann i premiären. Hon fick spela 66 minuter. De ska ju också ut nu i Europa. Det är ju dels så att Europa Cup kvalet kommer pågå, men det börjar ju också Champions League under den här veckan, så det kommer vi att ha massor mer att prata om. En sista grej att notera från Italien, det är ju att vårt skandinaviska lag, får vi väl ändå kalla dem, i Fiorentina, det är ju gott om både svenskor och danskor och allt i Fiorentina nu för tiden, förlorade borta mot ett Napoli som slutade näst sist i fjol. Tung förlust. Däremot så var det ju bara en svenska på plan. Det var bara Madeleine Janogy som spelade i den här matchen. De fick inte hål på Napoli. Ett litet, litet Italiensvep så här. Premiärhelgen till ära.
Det gjorde du bra.
Tack. Rösten kämpar de sista minuterna här. Så 5 plus. Du ska fördela ut dina 5 plus först. Så har jag 5 plus sen.
Vi måste också bara nämna att även om folk inte lyssnar idag så är det ju ganska matigt coola matcher i det nya formatet i Women's Champions League. Ville bara ha det sagt. En av dem är ju Barcelona mot Bayern München. Men det var bara en parentes i det här. Nu ska jag berätta vad mina 5 plus är och jag ska ta fram det för att det blir ju bättre då. Det finns ju vissa spelare som är väldigt trogna sina lag. Och det känns också som att det är vissa spelare som, det är fler, oftare det händer i Kristianstad än andra ställen. Och det är ju någonting väldigt unikt måste jag säga. Men det är ju så här att Alice Nilsson blev ju föreningens meste spelare i Obosdamansvenskan för en tid sedan. Och då valde man också att instifta ett Alice-stipendie. Som då hyllar hennes insats och engagemang till klubben. Och detta då priset ska delas ut till spelare i verksamheten från F10 till F19 samt Kristianstads B-lag. Och då är det liksom kriterier som att göra alltid ditt bästa på träning och match, bidra till att göra dina medspelare bättre och engagera sig i föreningen även utanför det egna laget. Och det här tyckte jag var jäkligt coolt. För att är det någonting som vi kan bli bättre på så är det just att premiera människor som gör ett hårt jobb över lång period. Att de backar inte på det engagemanget. Och är det någonting man måste ge Alice Nilsson så är det definitivt att hon har gett hela sitt hjärta till den här klubben. Hon är en genomgående stark karaktär i laget. Och just det här att hon gör andra bättre. Och det måste vara en av de finaste egenskaperna man kan ha. Så att jag tyckte det är verkligen 5 plus spåret till Alice Nilsson då, men också Kristianstad som lyfter hennes engagemang till både klubben, laget och ja, truppen.
Mäktigt också att få ett pris instiftat i sitt namn. Det är ett sätt att få sitt legacy att leva vidare. Fint gjort. Mitt är ju, amen, kanske inte lika seriöst, fast ändå ganska seriöst. Det är ett klipp som kom från Tyskland, från Bayern München. Och vi kan börja med att lyssna på Linda Sembrant.
Nej men jag förstår, jag såg den. Det var lite komiskt. Men jag förstår, vi vill ju ha mästerskapet hit. Så är det ju. Så är det bara. Och vi längtar efter det och hoppas verkligen att vi kan få det. För det ska betyda så mycket för fotbollen här. Och göra det tillsammans med Danmark. Jag skulle få en väldigt bra lösning. Så att det är klart att vi vill ha den hit. Och det jag förstår att de inte ville synas för mycket där.
Ja, och det handlar ju då om att Bayern München ska promota Tysklands ansökan till EM 2029. Men Pernilla Harder och Magdalena Eriksson tar med sig polskan Padilla och alla tre försöker liksom gömma sig för att inte fastna på den här bilden. De vill ju inte promota Tyskland, såklart. De vill ju då, ja men Harder och Eriksson, att mästerskapet ska spelas i Sverige och Danmark som har en gemensam ansökan inskickad. Och Padilla vill att det ska spelas i Polen. Så att, ja, jag tycker det är ett roligt klipp när man ser hur de liksom försöker backa undan där, ställa sig bakom sina lagkamrater, får inte synas.
Ja, den är också en nöt att knäcka. Så det här när man spelar för ett lag. Men vad konstigt egentligen att de tvingar ett klubblag stå och promota det när man vet att det finns väldigt många olika landskopplingar liksom. Det känns
ja, framförallt med tanke på att det känns ju som att Pernilla Harder och Magdalena Eriksson är ju två personer som är ansiktet utåt för Sverige Danmark-ansökan. Så att, ja, man hade ju kunnat ge dem ett free pass där.
Men jag fattar inte hur de har tänkt. Det är jättekonstigt. Men ja, ja, 5+ till att de nästan tog en stand då. Försökte.
Ja, 5+ till det. Med det så tackar vi för den här veckan. Vi är tillbaka igen som vanligt nästa vecka. Då blir det väl en hel del fokus på den där landslagstruppen som ska tas ut av Tony Gustavsson. Men mer om det tar vi nästa vecka. Nu säger vi tack för den här gången och glöm inte prenumerera på podden så att du inte missar när nästa avsnitt släpps.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.